kommundirektör Johan Ramberg. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Hur tycker du att det klingar?
Det klingar... Jag börjar vänja mig.
Ja.
Spännande tycker jag. Varje dag blir ju lite grann en ny utmaning här, även om jag hade ett väldigt utmanande uppdrag förut också. Jag tycker det låter bra.
Har det liksom varit ett mål för dig i hela din yrkeskarriär, eller är det någonting som har liksom vuxit fram nu här på slutet att du skulle vilja vara kommundirektör?
Ja, vi har inte den tiden, Mattias, att gå igenom hela min yrkeskarriär, men ska man snabbspola? Alltså, snabba svaret på en fråga är nej, det har det inte, absolut inte varit. Jag är ju bild- och medielärare i botten. Pluggade i Umeå, och sen så har jag ju på något sätt fått möjligheten att få väldigt spännande uppdrag i Skövde kommun. Det som har varit en röd tråd däremot är ju att få jobba med ledarskap. Och då säger man ser ju ofta chef och ledare, men just att få möjligheten att jobba med ledarskap, det har definitivt varit liksom någonting som jag har drivit så och tyckt varit väldigt roligt. Roligt och utmanande. Det är roligt att jobba med människor.
Och hur blev det så här då? Hur hamnade du på den här stolen? För de som inte vet. Om det nu inte var liksom ett mål för dig.
Ja, om man ska ta just mitt sista uppdrag nu som kommundirektör, så blev det ju så här i skiftet mellan maj och juni, så valde ju Skövde kommun då att avbryta med tidigare kommundirektör, och jag fick frågan om jag kunde tänka mig att gå in som tillförordnad. Och varför fick jag den frågan? Ja, det är för att jag i mitt gamla uppdrag då som sektorchef för sektor medborgare och samhällsutveckling, så jobbar jag ju väldigt nära kommundirektören, så jag är väldigt väl insatt i de här frågorna. Så liksom den här startperioden, har jobbat länge i Skövde också, så liksom det var en kort startsträcka. Och jag tvekade, ja, det låter ju kanske kaxigt att säga det, men jag tvekade inte speciellt länge, utan jag insåg den situationen som vi befann oss i precis just då. Så om Therese trodde på mig, så kände jag att jag absolut kunde tänka mig att ta mig an uppdraget.
Hur mycket skulle du säga var rent egoistiskt att du ville ha den tjänsten, eller du skulle tycka det var kul, och hur mycket skulle du säga var att Skövde kommun befinner sig i den här sitsen, jag behöver hjälpa till?
Du förväntar dig ett ärligt svar på den frågan, Mattias, och det ska du få. Jag har ju varit intresserad av kommundirektörsuppdrag i andra kommuner, dock är kanske på senare eller sista året, så att det är klart att nej, inte egoistiskt, det vill jag inte påstå, snarare roligt och utmanande. Nu kom möjligheten, och då fick jag möjlighet att tacka ja, och det vill jag också göra.
Mm. Berätta lite om dig själv då. Vem är Johan Ramberg?
Var ska jag börja? Det är också en sån här 15 minuters svarsfråga.
Vill du att jag bryter ner det åt dig?
Nej, men jag kan väl spola lite snabbt då.
Mm.
Uppvuxen i Mariestad. Gjort min värnplikt i Skövde. Och
tycker det är kul att du tar det som liksom nummer två på listan, vart du har gjort din värnplikt.
Ja, men värnplikten vill jag väldigt gärna få med, för jag trivdes väldigt bra när jag gjorde min värnplikt. Jag gjorde en lite längre period där på P4, och så där lite märkligt så är jag ju även, ja, vad ska man kalla det för, estetiskt intresserad, och valde faktiskt mellan att vara kvar i det militära eller om jag skulle ta och satsa på att bli bildlärare. Nu blev det senare av den enkla anledningen att jag kom in på en förberedande konstnärlig utbildning som är ett krav för att sen kunna söka vidare till universitetet. Sen hade jag jättetur, kom in i Umeå, gjorde 3 år där. En snabb vända till lilla Askersund, och där jag även träffade min sons mamma. Och sen skiftet 80-90 så valde vi att flytta till Skövde. På grund av att Charlotta helt enkelt fick jobb på Rydskolan, som på den tiden var en av Sveriges mest kända grundskolor, tror jag faktiskt. Det var liksom ett prestigejobb hon fick, och då var det bara för mig att flytta med.
Mm.
Sen gjorde jag en snabb vända i Lidköping och fick jobb på Vasaskolan. Jobbade parallellt med att sälja Apple-datorer på den tiden åt ett företag i Uppsala. Och vilket sen var anledningen till att dåvarande rektor som Douglas Hjalmarsson på Västerhöjd ringde mig och frågade om jag inte ville komma upp och jobba på medieprogrammet som var i sin uppstart. Gjorde jag det under 90-talet, jobbade på medieprogrammet och blev ganska snabbt programledare. Och på kvällarna och nätterna sålde jag datorer. Sen i skiftet, millennieskiftet, vi bytte förvaltningschef här och fick Håkan Ahlström, blev min chef som sedermera blev kommundirektör. Som tyckte att jag möjligen borde göra en karriär även inom kommunen och titta på ett rektorsjobb. Så fick jag välja och avslutade relationen eller att arbeta tillsammans med Apple då. Och blev rektor på Kaveby gymnasiet i september 2002. Och sen samordningsrektor Västerhöjd och gymnasiechef. Sen fick jag förmånen att vara med och bygga upp sektor barn och utbildning tillsammans med Gustav Olsson som nu är kommundirektör i Ulricehamn. När han meddelade mig att han skulle gå till Skara 2017 så bestämde jag mig för att jag skulle lämna Skövde kommun. Att det var dags att göra någonting annat. Och sökte två jobb och gick vidare i de här jobben. Och precis då så kom uppdraget ut som sektorchef för sektor medborgare och samhällsutveckling i Skövde. Och utan värdering så var det den enda sektorn som jag skulle kunna tänka mig att jobba med. Så jag sökte det uppdraget. Jätterolig sektor med tanke med näringslivsfrågor och kompetensförsörjning, kultur och fritid och så här. Så att, och då fick jag ju det jobbet och så blev jag kvar.
Men du gjorde en liten helomvändning där då, från att ha varit i skolans värld så himla mycket. Och så blev det helt åt andra hållet, eller helt åt andra hållet.
Men... Som gymnasiechef så har man jobbat mycket med de frågorna. Jag jobbade ju mycket med näringslivet och började jobba en del på, eller samverka en del på Skaraborgsnivån också, så jag var liksom inte helt ny in i de frågorna ska jag vilja säga, utan det fanns till del i mitt gamla uppdrag också, det var bara att nu fick jag jobba med det på heltid.
Ja, det var din karriär där i komprimerad form.
Jag försökte komma undan en andra fråga.
Ja, jag vill ju veta lite hur ser din familjesituation ut idag?
Den ser ut som så att jag numera bor i Ulricehamn och är gift med Mäcki som kommer från Tranemo. Jag har min egen son Erik, 26 år, som jobbar i Stockholm som finanskonsult och har fått två helt fantastiska bonuskids också. Moa 27 och Anton som fyller 30. Och då måste jag ju förberätta där att Anton jobbar på Königsegg också. Det tycker jag är lite häftigt och med att utveckla deras bilar. Och Moa bor och jobbar i Falkenberg på Falkenberg strandbad tror jag det heter eller någonting sånt där. Men de har blivit som, det kan ju aldrig bli riktigt som med sin biologiska, mitt biologiska barn. Men så nära som det kan bli, jättefin relation. Vi köpte hus i Ulricehamn, det blev så när jag separerade några år efter där och jag kom in i en ny relation, så bestämde vi oss för att flytta någonstans mitt emellan. Något som jag absolut inte har ångrat, en fantastisk ort. Vi har båt i Åsunden och du kommer ju snart fråga om mina fritidsintressen, så jag har sanerat en del, jag har slutat med golf till exempel, men vi är mycket i skogen. Jag flugfiskar ju, det är ett intresse som jag haft i många år sedan jag var tonåring. Åker norröver till Norge och fiskar en gång per år. Och naturen är jätteviktig för mig. Jag och min fru är mycket ute och plockar svamp, vandrar. Man tar med sig en liten ryggsäck och ett litet primuskök och en burk med Bullens pilsnerkorv och lite bröd och senap och ketchup och kaffe och sådär. Det är där, jag hämtar min energi. Sen måste jag också nämna, det finns ytterligare en anledning till att jag är kvar i Skövde, och det är ju mitt kompisgäng i Skövde också, som går under den något märkliga benämningen Vasa innebandy. Vi är ju ett gäng grabbar, jag blev ju, kom med i det här gänget i början på 90-talet egentligen, och så spelade vi innebandy på fredagarna och gör vi fortfarande. Fika på lördagarna kan inte jag vara med på. Sen har vi umgåtts i familjerna i många år också. Och de har fortsatt att spela golf.
Vad betyder det att ha ett sånt gäng som har hållit ihop så länge?
Otroligt mycket.
På vilket sätt då?
Man blir ju... Det här är ju ett gäng killar som jobbar med helt olika yrken, utan det som förenar oss är ju liksom kamratskapen och vänskapen, inte vad vi gör eller vad vi tjänar. Vi pratar aldrig ekonomi eller politik, utan när vi umgås så umgås vi, och det tycker jag har varit en jättestyrka. Vi har ju rest mycket, det har varit golfresor till Italien och ja, skidresor och åka båt på kusten och sådär. Så vi har liksom haft bara roligt tillsammans egentligen.
Hur är du som förälder skulle du säga?
Ja, frågan ska ju ställas till min son.
Ja, men du har
jag
väl...
jag tror så här, och nu gäller det att jag tror nog att det är jag som har varit en lite, om man ursäktar uttrycket, en lite hönsiga faktiskt. Och det kan ju lite grann bero på att Charlotta, alltså min sons mamma, jobbade ju i Falköping större delen av Eriks uppväxt. Så det var alltid jag som hade närmast till Erik, liksom om det hände någonting eller om han blev sjuk i skolan, så fick jag åka till och fixa lunch och åka hem och sådär. Men sen har jag nog varit den som har varit lite orolig och sådär. Ja. Men jag tror att jag hoppas att jag har varit en bra förälder. Jag har ju följt med Erik i hela hans uppväxt när jag hade idrott och försökt vara nära. Det är lite jobbigt att ha honom i Stockholm. Inte för att han är i Stockholm, för jag vill verkligen att han ska vara i Stockholm. Han har ju läst internationell ekonomi, så jag hade kanske hoppats på att han skulle gjort någon session utomlands. Och det kanske blir också, utan mera ur det pappa-son-perspektivet. Liksom. Vi har ju svårt att hitta tid med varandra.
Mm. Hur var du själv som barn då, skulle du säga? Var du lika aktiv som du är nu?
Jag var nog normalaktiv. Provade lite olika idrotter. Spelade lite hockey. Jag har ju spelat innebandy nästan sen det uppfanns. Varit med i scouterna. Spelat lite basket och sådär. Normalduktig i skolan, någonstans lite över medel i grundskolan, och sen blev jag gigantisk skoltrött i gymnasiet, så den tiden kan vi ta och släppa. Stort umgänge även då och så vidare, man hängde ju mycket. Det var ju innan det var ju en annan tid än det var nu. Då knöt man ju upp det mycket på annat. Liksom. Det var ju moppåkning. Jag glömde säga det, för att jag har ju kört motorcykel i nästan hela mitt liv. Jag slutade med 2010. Var det väl jag. Så,
varför slutade du med det?
Tröttnade. Jag funkar så lite grann. Av samma anledning så slutade jag med golfen. Trots att jag faktiskt var hyfsat duktig. Jag var ju singelhandikappare som man sa på den tiden då, men jag är lite så där att jag kan gå igång på saker och ting. I jobbet kan jag gå igång på saker och ting jättemycket, men just vad gäller intressen och så där. Jag sa ju förut att jag har fiskat fluga i hela mitt liv liksom, men jag är ingen fanatisk flugfiskare. Jag provar hellre något nytt.
Blir du lätt uttråkad?
Nej, inte speciellt. Inte när man har det här jobbet. Alltså i min vardag kan jag inte. Jag hinner inte bli uttråkad. sen på fritiden så letar man, där letar du ju tillfällen kanske när du kan få lite riktig lugn och ro. Och då skulle man ju vända, det handlar ju inte om att vara uttråkad utan det handlar ju om att kanske hitta lite kontemplation och vila.
Mm. Så du var lite av en genomsnittsbarn, ja, kan man säga,
jo,
så?
Hur kul lät det? Som var intresserad av att illustrera och åka motorcykel och sådär. Så det, nej, det, jag tror att jag var det.
Har det funnits någon period i ditt liv då du inte liksom har vetat vad du vill göra? Då du har känt dig lite vilsen?
Ja, då har du... Jösses, vad snabbt jag kände det. Det har du gjort, det gör du väl alltid. När jag var färdig i Umeå och så fick jag mitt jobb i Askersund.
Och vad var det för jobb?
Ja, som bildlärare.
Bildlärare, ja.
Bildlärare på Sjöingsskolan i Askersund. I slutet av min utbildning och även när jag började jobba som lärare, då funderade jag verkligen på, är det liksom det här som jag vill hålla på med? Och då var det inte fel på varken skolan eller eleverna eller mina kollegor. Det var en fantastisk tid på alla sätt och vis. Men där hamnade jag nog lite grann, vad man kallar det för, en form av lite existentiell, lite grubblerier och lite funderingar.
Det kom ändå så pass tidigt efter skolan.
Ja, det kom ju när jag var... När du är en bit in liksom 20 plus och några år in där, och jag tror inte att det är sådär jätteovanligt. Var det här helt rätt liksom?
Nej.
Sen stabiliserade sig det, för sen, ja, det var ju som jag berättade för dig förut, jag har haft väldigt tur för det har liksom trillat in olika uppdrag och olika utmaningar och då har jag nappat åt mig dem. Någon har kommit med ett förslag, ska du inte göra det här? Jo, men jag fick tidigt en fråga om jag kunde hoppa in och vicka som studierektor. Jajamän, så jag hade ingen aning om vad jag skulle göra, men det löste sig ju det med.
Jag tänkte på det när du pratade om din karriär där, att ja, den personen frågade om jag inte ville göra det och sen så kom den och frågade om jag ville göra det. Det lät nästan som du haft det ganska lätt, att det har gått lite som på räls i vuxen karriärsålder.
Det blir ju en generalisering. Jag har ju också haft motgångar. Det har ju hänt att även jag har sökt jobb och som jag inte har fått. Och man har fått backa tillbaka, kanske ta ut en ny väg och så vidare. Så det har inte varit spikrakt, men det har inte varit krokigt heller liksom, utan... Jag har sökt mig till uppdrag där jag liksom har fått jobba med att leda andra människor, för jag tycker att det är inspirerande och roligt.
Har du någon egen liksom käpphäst när det kommer till ledarskap och chefskap, sådana principer som du inte liksom tummar på, utan på den här kullen den går jag inte ner för?
Jag brukar ju använda ett uttryck. Jag har ju varit mentor åt väldigt... Dels har jag varit med och anställt både kollegor och chefer i väldigt, väldigt många år. Och varit med och utbildat chefer och pratat ledarskap på olika forum. Jag brukar säga att gör det aldrig större än verksamheten som du leder. Det är väl en sån här... Ett medskick som jag har haft. Alltså sätt dig inte på för höga hästar, utan verksamheten går före dig. Och du ska göra ditt uppdrag, du ska göra det så bra som möjligt och vara väldigt lojal mot ditt uppdrag. För någonstans, så det gäller ju även med det uppdraget jag har nu, det kommer komma en dag. Om jag nu får möjlighet att uppfylla det här uppdraget när det är dags att rekrytera någon ny, och då kommer in en ny kraft och då så är man glömt ganska snabbt. Liksom. Då är det någon ny som pekar ut riktningen, så led med ödmjukhet och klokhet. Den är jätteviktig för mig.
Jag har en liten kort anekdot som speglar det du säger. Vi hade ju förut här i vår korridor, för du och jag jobbade ju här i samma korridor under x antal år.
Ja.
Och då hade vi en sån tavelvägg ett tag med alla som jobbade här hade sin porträttbild där.
Mm.
Och då minns jag att jag frågade dig när jag skulle sätta upp tavlorna om jag skulle sätta dig först. Mm. Absolut inte. Utan du skulle liksom blandas in i den här väggen som om det vore precis vem som helst. Här var det inte tal om att sätta i någon form av hierarkisk ordning. Och det stämmer ju lite överens med det du pratar om.
Ja, det finns chefer och ledare i organisationer, men dels så blir vi liksom inte bättre än våra medarbetares förmåga att utföra sitt arbete längst ute på linan, och det måste man vara väldigt ödmjuk inför när man jobbar utifrån den positionen som chef och ledare i en större organisation. Jag tycker det är viktigt, det är ju det här med, även jag är ju uppfostrad i idrotten och det kan låta klyschigt, men det är ju laget före jaget, det är tillsammans vi ska göra ett jobb. Den tycker jag är jätteviktig.
Men när man börjar som kommundirektör här nu då i en relativt stor kommun, får man inte lätt en ganska överväldigande känsla att var ska jag börja? Det måste finnas hur många trådar som helst att dra i, och det finns hur många människor som helst som nästan fysiskt drar i dig. Hur sonderar man liksom?
Ja, det jag kände för, den är inte så jättesvår, för i rummet bredvid mig så sitter ju Therese, kommunstyrelsens ordförande. Så det är ju där du börjar samtalet. Och sen gäller det att se samma sak utifrån den framåtriktningen och vad vi vill göra just nu. Och det var ju där jag och Therese började egentligen. Sen pratade jag väldigt mycket, och det gör jag ju fortfarande, om just det här. Jag vill försöka få till en, utifrån att det jag upplever att vi behöver ha just nu, det är ju en lugn och trygg organisation. Är vi lugna och trygga, då blir vi modiga och framåtlutade. Och hur skapar jag det? Då börjar jag jobba med kommundirektörens ledningsgrupp också. Mm. De som är närmast runt omkring mig, lugna och trygga, så skickar de ut de signalerna i verksamheten också.
Mm. Upplever du också att det har varit lite stökigt i kommunen det senaste året?
Vi har ju haft ett resonemang. Det har väl varit lite stökigt i olika perspektiv. Inte minst utifrån det här resonemanget kring chefer som slutar, och sen blir det ett resonemang om tystnadskultur, och sen jag tror att när man börjar prata om de frågorna, då händer det någonting med en organisation. Och där tror jag att det är viktigt att vi backar tillbaka. Det var det jag menade med lugnt och tryggt.
Mm.
Sen är jag enormt mån om att vi ska vara den. Att vi ska vara en öppen och transparent organisation. Det har vi ju inte alltid fått höra att vi är. Och det tycker jag också är jätteviktigt. Vi ska tåla och granskas. Och vi ska vara där samtalet finns. Liksom, och våga ta diskussionen.
Mm. Är du bekväm med att ta såna där, kanske lite obekväma diskussioner?
Ja, det måste det vara.
Mm.
Någonstans så är vi där någon eller några gånger per vecka på olika nivåer. Liksom, så det har jag inga problem alls.
Nej. Vilket var det senaste problemet du stötte på? Måste inte vara, kanske inte vara det senaste, men ett problem som du sen liksom löste ut. Det behöver inte vara yrkesmässigt, det kan vara privat också.
Nej, men jag vet inte om man ska ta det som ett problem, men jag har ju precis just nu satt en ny organisation i sjön här. Vi har slagit ihop sektorstyrning och verksamhetsstöd och koncernstaben och skapat en organisation nu som jag tror väldigt, väldigt mycket på, där vi kommer att kunna få ordning och reda på frågor och hur vi ska jobba framåt. Vi kommer kunna jobba med digitalisering, med hållbarhet på ett väldigt tydligt sätt. Vi kommer vara tydligare mot politiken, kunna leverera bättre mot sektorerna och bolagen. Så det kan vi känna, det har ju varit en lite bökig process. Det var ju jag tog ju över den utredningen efter Björn, och sen så gjorde vi ett omtag och startade om lite granna och använde samma utredning, men bestämde oss för att fortsätta utredningen egentligen. Och det här har ju tagit lite tid och varit lite bökigt. Men nu är det fackligt förhandlat och det är klart, och då känner jag mig, jag var nog tvungen att lyfta den. Jag kunde lyfta någonting annat. Men den startar ju nu 1 december och jag tror jättemycket på det här.
Hur känns det i magen?
Bra.
Mm. Då blir det förmodligen bra. Man ska lyssna på magkänslan.
Ja, ja, ja. Man ska lyssna på magkänslan.
Finns det någonting i livet som du inte har lärt dig än men skulle vilja lära dig?
Segla.
Aha.
Det tog jag privat.
Ja, ja, ja. Absolut.
Det finns väldigt mycket man skulle vilja uppleva, men just jag tycker om sjön. Jag skulle vilja lära mig att segla.
Mm.
Och det är inte alls säkert att jag kommer att få utrymme för det, men det kan ju vara en ambition i alla fall.
Så båten som du pratade om att ni har, det är alltså inte en segelbåt?
Det är inte en segelbåt.
Vad kommer det sig att du, vad är det med segelbåt som lockar då?
Jag har seglat några gånger, jag har ju varit på sjön en del och varit gast, det är det man har kunnat använda mig till. Dra i dantampen och så upp för bommen. Så det vore kul att klara av det där själv.
Men du har inte varit alltså, i någon form av professionell
nej.
Roll? Utan,
nej. Jag har ju en av mina bröder bor ju i Kanada i Vancouver och seglar en hel del. Så när vi är över där så seglar vi mycket.
Okej, hur många syskon är ni?
Jag har två halvbröder.
Två halvbröder, ja.
Som är ganska mycket äldre än vad jag är.
Okej. Hur gammal är du själv?
Jag fyller 62 år den 7 mars.
Mm. Och hur går tankarna kring ålder? Är det någonting som du tänker mycket på? Är det någonting som inte bekommer dig överhuvudtaget?
Det skulle vara jättelätt. Den går ju att finta bort genom att säga att man inte gör det. Men jag kan väl säga så här att 40 var jätteenkelt och även att fylla 50, men att fylla 60 år, det var lite så där. Det startade lite tankar faktiskt. Men nu har det verkt över efter 1,5 år. Liksom.
Vad är det för tankar som drar igång då?
Nej, men Johan 60, liksom, hur kul lät det då och vart tog alla år vägen? I år till exempel så är det 40 år sedan jag började plugga i Umeå.
Mm.
Så det är klart, man inser ju att tiden går fort.
Mm.
Men då kan man vända på perspektivet och verkligen känna att man ska göra någonting med den tiden man har också.
Gillar du att åldras?
Alternativet är mycket sämre kan man ju konstatera. Men jag kan alltså ta det här snabbspolat. Så en mycket, mycket god vän till mig gick bort 2017. Som jag hade åkt upp och fiskat med. Eller vi hade åkt 2 gånger till Idre varje år. Sen 1993 åkte vi första gången. Och varit upp och fiskat och haft fantastiskt. Han var som en extra bro för mig. Vi lärde ju känna varandra otroligt mycket. Och sen blev han sjuk 2015 och gick bort 2017. Spred hans aska faktiskt uppe i Idre i Storån utanför Idre. Just det gjorde någonting med mig kring
var,
det här.
Var du med och gjorde det?
Ja, jag var med uppe i Storån. Det här gjorde väl någonting med mig där jag upplever att jag har fått en annan inställning till vardagen, skulle jag vilja säga lite grann. Att man inte tycker att det är liksom inte så självklart. Vårda din vardag, ha roligt liksom och fånga dagen. Ytterligare en sån här klassiker, men den är superviktig att ta var. Planera inte för länge liksom, utan se till att du har det bra till helgen som kommer och helgen därpå och liksom, tänk klokt.
Mm. Gör du någonting rent praktiskt på veckorna och vardagarna och helgerna när du tänker de här tankarna att vi kör bara, det är klart vi ska köpa det här vinet, det kanske kostar några hundringar extra, men vad gör det?
Jo, det har väl hänt det också. Ja. Jag tycker om att laga mat.
Ja. Eller det är klart att vi ska åka på den resan. Eller?
Det blir liksom inte, det kan väl hända att man unnar sig saker så, men jag tror mer att det handlar om förhållningssättet till vardagen, liksom att du inte behöver ha så himla bråttom och inte behöver vara så välplanerad och se till att du gör saker som du ändå tycker är roligt. Ja, nu drar vi ut med båten eller jag är ju med i en liten flugfiskeklubb här i Skövde också ska jag fixa e-posten ikväll eller ska jag åka ut och flugfiska?
Mm.
Och e-posten finns ju kvar. Ja, det är ju skön också, men då kanske det är skönare att komma ut och fiska.
Mm. Men du har ju varit i kommunens tjänst i någon form och i någon kommun väldigt länge.
Mm.
Du måste ju ha samlat på dig väldigt mycket erfarenheter när det kommer till, du har sett andra kommundirektörer.
Ja.
Och sett vad de har gjort, både bra och dåligt. Hur funkar det nu när det är du som sitter i den stolen? Tar du med dig, tänker du på det här som du har reflekterat över under alla de här åren? När du 2000-någonting hade kommundirektör X och du tyckte att den gjorde det där så fruktansvärt uselt. Tänker du aktivt på det nu, hur du inte ska hamna där?
Jag tänker inte aktivt på det, men det är klart man danas ju av den erfarenheten som man får. Och jag har ju haft goda chefer. Jag har haft en väldigt tur, för merparten av mina goda chefer, eller av mina chefer, har varit goda och duktiga ledare. Det är ju nämna många. Jag nämnde ju Håkan Ahlström förut här som verkligen är anledningen till att jag blev kvar. Han var väldigt mån om ledarskapet. Han skickade iväg mig på UGL-utbildning.
Vad är det?
Utbildning grupp ledare, ursprungligen från militären.
Egentligen. Jag kunde nästan gissa det när det kommer till förkortningar.
Fantastisk utbildning tycker jag, det gör inte alla. Jag fick förmånen att jobba tillsammans med Gustav Olsson och var med och bygga upp sektor barn och utbildning. Och Gustav och Håkan har olika ledarskap och då lär man sig av det. Jag fick ju också förmånen, och det var ju Thomas som anställde mig som sektorchef här, och haft jättegoda samtal med Thomas där vi verkligen har stött och blött och kunnat resonera. Så att man tar med sig det goda och försök. Sen måste du ändå hänga upp det. Du måste ju skapa ditt eget ledarskap. Jag menar, Johan är Johan.
Mm.
Jag har ju fått den frågan någon gång nu. Nu har du blivit kommundirektör. Hur känns det? Jag glömmer inte att Johan fortfarande är Johan. Liksom. Den är viktig. Jag får ju skapa min egen ruta med ledarskap och hur jag vill framstå.
Mm.
Och det finns... Jag tillhör ju inte den här kommundirektören, det vet ju du. Jag tillhör ju inte den här typen av kommundirektör som är sådär jättemycket ute på varken Instagram eller LinkedIn eller hänger på sociala medier. För mig är ledarskapet väldigt mycket grundat i vardagen och att jag kan inspirera och få människor att göra sitt jobb på ett bra sätt.
Mm.
Sen kan jag gärna stå upp på scenen, det gör mig ingenting alls.
Nej. Det är viktigt att synas ändå, på inom form.
Ja, det handlar om att bygga varumärken. Och såg att jag blev lite allvarligare också. Så att det är väl jätteviktigt att jag är ju, jobbar ju väldigt mycket på Skaraborgs arenan. Har ju en grupp där vi träffas samtliga 15 kommundirektörer. Där en grupp som jag är ordförande för tillsammans med Kristoffer i Skaraborgs kommunalförbund. Och jag mån om att vara med på en samhällsbyggnadsfrukost där och liksom att vara med i dem. Men hellre in real life faktiskt där, så att man kan träffas och prata på riktigt och ta del av diskussionen.
Mm.
Jag är inte någon större vän av Teams-möten.
Nej. Du, din största svaghet, vad skulle du säga att den är då? Vi har pratat om att du är ganska bra. Men någonting måste du ha som inte är så bra.
Jag kan ibland bli lite för otålig. Och det är verkligen någonting som jag har slipat på när man jobbar i den här typen av verksamhet. Jag brukar säga att jag är ganska kreativ och kommer på väldigt mycket nya idéer och funderar på varför gör vi inte så eller varför gör vi inte så. Då kan det till och med gå så fort jag kan undra varför har vi inte gjort så. Och då kanske vi precis har satt igång arbetet. Så, men jag tycker nog att jag har blivit bättre på det. Men otåligheten.
Mm.
Vissa processer måste liksom få ha sin gång. Och vi jobbar ju med stora förflyttningar. Billingen till exempel här, som är jätteprojekt över flera år, va? Där har du inte svaren på alla frågorna direkt.
Eller Science City.
Science City är ju ett, för övrigt ett fantastiskt fantastiskt. Det är en förmån tycker jag som kommundirektör att verkligen få vara med och se den förflyttningen. En kort bit för han ska vara färdig 2040.
Mm. Då är du inte kvar.
Då är jag inte kvar.
Nej. Nej. Ditt största yrkesmässiga misstag och vilka lärdomar kan du ha dragit av det?
Jag har säkerligen gjort många misstag, men jag pratade ju organisationsförändring och otålighet förut. Det har ju hänt att jag gjorde bland annat som gymnasiechef att jag gjort förändringar i organisationen som kanske inte har varit tillräckligt förankrade eller genomdiskuterade. Det har man verkligen lärt sig någonting av. Men i övrigt, det är klart.
Det,
är klart
det kan vi koppla tillbaka på det du sa precis, att du var otålig.
Ja, jag försökte hitta en koppling där. Sen finns det väl andra. Ja, man jobbar ju så mycket med stora projekt där man kan fundera på efter, blir det här riktigt bra liksom, eller skulle vi valt an vägen istället?
Mm. Men du har inte liksom råkat trycka på fel knapp någon gång och så har det...
Nej, vi har ju inte riktigt den typen av... konsekvenserna blir ju inte så stora liksom.
Ja, det har jag gjort. Jag har lyckats trycka på fel knapp någon gång. Det får jag höra än idag.
Jo.
Men jag lärde mig saker av det med. Hörru du Johan, jag tänkte vi skulle runda av här med fem snabba frågor. Där du får alternativ bara. Det, verkshöjden på det här segmentet är inte superhögt, men det kan ändå vara lite intressant. Jobb eller fritid?
Jobb.
Jasså?
Och fritid.
Nej, nej.
Ja, men jag måste, du kan inte kräva ett kort svar på en sån fråga. Jag har ett jobb
som... Om vi säger så här då, om du måste jobba hela resten av ditt liv eller om du skulle få vara ledig hela resten.
Ja, då står jag här i en älv i Norge och flugfiskar givetvis.
Fritid alltså. Mm. Stor fest eller liten samling?
Liten samling.
Åskväder eller snöstorm?
Det var ju två roliga alternativ alltså. Åskväder.
Mm. När du är på konsert, sitt eller ståplats?
Ståplats.
Varför då?
Jag är ju en konsertmänniska. Eller var, nu har jag inte varit iväg på ett tag. Men då vill jag väldigt gärna stå. Så jag tycker att det är en bättre upplevelse.
Vilken är din favoritkonsert du har varit på?
Jag har varit på väldigt många favoritkonserter. Jag såg ju Springsteen här på Ullevi en gång i tiden. Han höll på att rasera Ullevi. Och det är klart, det var ju en... Born in the USA, LP:n hade precis kommit. Det var ju liksom en upplevelse.
Vilket år pratar vi nu?
Ja, det är 85 säger jag här. Jag får skjuta på den. Jag tror att det var 85 måste det ha varit. Och magisk konsert på alla sätt och vis. Jag såg Stones för några år sedan i Stockholm. Också en fantastisk konsert. Jag har varit på väldigt många konsertupplevelser. Så att, det är lite svårt att gradera. En bra konsert är en bra konsert. Liksom.
Ja, det är ändå de två du drar dig till minnes.
Ja, Springsteen-konserten, den är ju, det är ju en sån här episk konsert. Liksom. Jag har sparat min biljett. Och,
ja. Det är lite som Foo Fighters-konserten när Dave Grohl bröt benet.
Ja, bröt benet. Ja, det där är en klassiker.
Ja, exakt. Det har blivit en klassiker. Är du hellre för varm eller för kall?
Hellre för kall.
Du, Johan, nu är det december här om när vi spelar in här i... Ja, vad blir det? Det är inte övermorgon. Det är tisdag 28 november idag, så det är snart december. Hur ska du... fira jul, det är ett litet tag kvar, men du kanske har planerna färdiga?
Planerna är färdiga. I år så blir det en lugn jul. Med nära och kära och katten. Jag hade väldigt gärna, vi har ju gjort som så att vi har växlat lite grann här, så att jag har varit i Thailand över jularna.
Jaha.
Det har vi inte varit det sedan 1920. Jag hade väldigt gärna legat på en strand i Thailand faktiskt.
Varför har ni valt att åka till Thailand över jul?
Ja, vi har skiftat lite. Det har varit lite jul och lite jul, nyår. Ja, men det är bra. Jag har en fru som jobbar som lärare, så att då gäller det liksom att få ihop tiden så att det funkar.
Men är det, jag menar inte varför ni och just den tidsperioden, jag vill mer åt, är det för att du inte gillar julstöksgrejen?
Jag är väl egentligen inte riktigt någon sån här jul... Jag vet inte vad som är medel där, men jag är under medel kan jag väl säga. Sen tycker jag det är jättemysigt med julafton och mat och sådär, men helst inte i... Du ställde ju frågan förut. Mm. Helst inte för många.
Nej, precis.
Sen tycker jag om att laga mat, så jag fixar ju oftast julkäket hemma och så vidare och kan stå och pilla med det.
Mm.
Men jag ligger hellre under en palm på en varm strand kan jag säga.
Mm.
Fast där börjar man komma in i ett annat resonemang kring hållbarhet också. Så.
Ja, med hela det här att flyga eller inte flyga.
Ja, flyga eller inte flyga och så vidare. Men... med respekt för det så skulle jag nog gärna åka dit någon mer gång, ja.
Mm, mm.
Över jul.
Ja, över jul. Ja, men du får, det blir inte Thailand i år då.
Nej.
Du får ha en så himla mysig och fin jul hemma ändå, utan 30 grader plus och sol.
Mm. Och då får jag ju tacka för det, och så får jag ju hoppas att även du får en fin resa över jul och nyår.
Ja, vi ska flytta, så att det blir mycket flyttkartonger och stök och bök. Så hos mig blir det nog ingen jättelugn jul, men nu blev det så. Mm. Vi får ta lugna julen nästa år.
Då får jag tänka på det när jag ligger på soffan och tittar in i brasan. Alltså.
Det tycker jag du ska göra. Du, Johan, tack så mycket för att du kom hit. Det var jättetrevligt. Så vi ses ju och hörs i huset.
Det gör vi.
Ja. Ni som har tittat och lyssnat, tack så mycket för det, och hoppas ni också får en trevlig jul och nyår. Så får vi får se vem nästa gäst blir. Det vet jag faktiskt inte än, men det ger sig. Ha det så bra tills vi ses och hörs nästa gång. Hej då.